Men som sagt, den här kvällen ska vi ta nattvarden och sätta ihåg den nattvardstexten. Innan då ber vi lite. Kanske sjunger en sång. Ser ut som vi har lagt fram sånghäfterna här. Vi börjar med bön. Vi lägger fram. Men för många tusen år sedan, då fanns ju ett folk. Vi kallar dem idag för judarna. Eller israelerna. De bor i staten Israel. Ett folk som var en 12 stammar. Var det 2 stammar kanske ännu inte riktigt vet hur vart man tagit vägen då. Men i varje fall, de var fångar och slavar under farao. Och farao, det var ju alltså en ytterst maktfullkomlig och högmodig människa som fostrades till att tro att han var gud. Det ingick i kulten som höll igång med Egypten att han var detsamma som solen. Det kom ur den här kulten som startade egentligen vid Babelstornsbygget. Där är liksom rötterna till Egypten och egyptologin och det. Så farao, han både trodde själv och utgav sig själv för att vara gud, solguden då. Och det var ju bara en vanlig människa. Men en vanlig människa som utger sig för så stora saker, och folk vill ju gärna tro på henne, för annars dödas de ju. Så de skräms väl till att tro på så. Men han har ett nytt exempel då, modernt, det är ju Hitler. Hur många som verkligen älskar honom, det vet ju väl ingen. Men de höll på honom för de kanske inte vågade annat. Och de kanske tjänar bäst på det själva. I varje fall, farao, han höll alltså, ska man säga, i slutändan var han väl efter den långa fångenskap de hade varit där, då kanske runt 3,5 miljoner män, kvinnor och barn. Det är svårt att säga exakt, för att beräkningarna, det är bara männen som räknades då, men oftast hade de ju familjer och sånt där. Eller männen som anges i beräkningar, men runt 3 miljoner kan man våga spekulera kring dem. Det här var ju Guds utvalda folk. Och Gud hade bestämt sig för att de här skulle föras till räddning och till ett eget land. De skulle inte vara förslavade över en tyrannisk diktator som bara sysslade med allting för att bli upphöjd själv. Hela befolkningen fick tjäna att han skulle vara etta på tronen. Det var vad allting gick ut på. Och Guds folk har viktigare saker för sig än hålla på med sånt. Så det kommer ju liksom en tid då de skulle befrias. Och det var Mose då som fick det uppdraget då. Men det var ju Gud genom Moses. Vid det som judarna då började då på kalla för påsken och påskhögtiden, och det som idag är då påsken, det var ju befrielsen från Egypten. Och då ingick det ju att de skulle slakta ett felfritt lamm, och blodet från det lammet skulle man då stryka på varje israels eller judiskt hems dörrpost. På det viset skulle dödsängeln gå förbi. För dödsängelns uppdrag, det var att slutligen få farao på knä så att han frivilligt släppte alla judarna. Priset för det var att allt förstfödd i Egypten skulle dö. Alltså hade du en son eller dotter så dog de den natten. Inte för att någon mördade dem, utan dödsängeln gick dit på Guds kommando. Och Gud är den enda som har rätt att råda över liv och död, eftersom han, det är han som har skapat allting här, så det bestämmer han över. Vi kan inte ställa han till svars. Man kan ju undra, var det verkligen så måste han ta till sådana hemska åtgärder? Ja, vad hade alternativet varit? Att plågorna skulle ha fortsatt som redan hade dödat många, och farao inte ville släppa judarna. Det har ju allt levande har ju dött i Egypten om inte det här hade blivit. Nu vart ju judarna befriade, och därför firar man också påsken då. Och judarna, de har fått det uppdraget kan man säga, att påminna världens befolkning om Guds stora, underbara verk. Det som han redan har gjort. Så när de firar påsken, då firar de Mose och räddningen från farao. Och det gör de på Guds uppdrag, precis som Gud har sagt åt just dem. Men eftersom jag ska läsa nattvardstexten strax, så finns det liksom ett ställe här i Lukas. Lukas evangeliet 22 kapitlet och 19 versen. Där stod det så här: och han tog ett bröd och tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa det: detta är min kropp som utges för er, gör detta till minne av mig, säger Jesus. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utges för er. Okej. Nu ska alltså inte blodet, nu är det Kristi blod, det påminner han om. Det är inte lammets, alltså offerlammens blod längre. Tidigare fick man göra om den här proceduren en gång per år ungefär. Och så var det väl lite andra ritualer, så att man liksom på en getabock då la över folkens synd och så skickas den ut i öknen. Det fanns en sån ritual. Och det var offerblod som skulle vara med då också en gång per år. Nu är det Guds eget blod. Guds enfödde sons eget blod har utgjutits, så det är av evigt värde. Det behöver inte göras något mer. Det är gjort en gång för alla och det största offret och viktigaste offret och det som faktiskt är enda som räddar mänskligheten. Det finns ingen annan räddning. Det anmärkningsvärda, det är att vi ska inte förringa vad Gud har gjort genom judarna och Israel. Men vi ska inte förringa vår Herre heller. Vi ska inte, när vi tar nattvarden eller fira påsk, är det inte Mose vi ska tänka på. Vi kan komma ihåg Moses, som var en person som var utvald att befria judarna så att Jesus skulle kunna födas som det var tänkt i enligt profetierna, så att Guds egen son kunde bli världens frälsare. Mose var ett led i räddningsplanen. Mose har jättestor betydelse, men han var bara människa också han. Jesus, han var Gud. Och vi ska aldrig dyrka, vi ska aldrig ge någon människa så stor betydelse så att den personen är större än Gud. För var det inte så som farao gick? Var det inte det som Herren ville befria ett helt folk ifrån? En människa som gick omkring och trodde att han var Gud. Det var vad som skulle befria sig ifrån, för det får hemska konsekvenser sånt. Nej, de skulle dyrka den enda guden som finns. Och detsamma gäller Abraham, Isak och mycket andra stora människor. Det är inte människorna som ska dyrkas eller komma sig ihåg vid någon högtid överhuvudtaget. Det är Gud. Och Israel och deras uppdrag, det var bland annat att de skulle förkunna Guds storverk. Och de själva var ett medel för Gud att visa sina storverk. De själva fick vara en bild för övriga människor att se hur Gud verkligen är. Och det går inte att säga att Gud inte har varit god mot Israel. Alltså som detta folk har blivit förföljt, så finns de fortfarande kvar och växer till. Det är helt orimligt. Men så sker det. Ja, Gud är med dem. Och de som försöker utrota dem försvinner alla ur historieböckerna snart till och med. Egypten var en som försökte få bort judiska folket eller utnyttja hans egna syften. Ja, men Egypten som stormakt försvann. Romarriket höll på då genom det som så småningom det har varit katolska kyrkan. Kombinerar man religion, politik och pengar, skulle göra någon maktfaktor och dra nytta av kristna då. Och i början de som var sändebuden från Jerusalem i början till Rom, de var ju judar. Så det var att utnyttja judarna. Ja, Hitler känner ju till, han försökte också döda och utrota judarna. Ja, Tredje riket finns bara skrivet i någon bok här och där. finns inte i verkligheten. Allting där dog. Men Gud var god och lät tyska folket fortsätta leva. För han visste att de var alltså bunden av en despotisk tyrann. Nåväl. När vi då pratar om nattvarden, så pratar vi om att vi ska komma ihåg att det är Jesus Kristus vi ska tänka på. Det är han som ska påminnas om. Och Jesus själv, när han säger tänk på mig, så säger också Jesus så här, så håller han i slutändan här fram bägaren med vinet och säger, detta är det nya förbundet i mitt blod. Det är det nya förbundet, det är nattvarden, det är det nya förbundet. Alltså det är inte frågan om någon massa lärosatser. Det är inte frågan om en massa ritualer. Det är en symbolhandling som Gud har gjort, där hans eget blod, det är vår tro. Det är inga religion egentligen. Det är någonting som lever. Religion i mina ögon är alltid dött. Men det som lever, det lever. Det behöver inga konstiga mönster. Det lever bra ändå. Och det här gör Jesus innan han korsfäst, innan segern och bönen. Han känner till en hel del i förväg, Jesus. Han känner till precis allting som finns att känna till i förväg. Han visste nog om att jag skulle bli frälst, att du skulle bli frälst, och Pia och hela högen här. Jag undrar hur länge han kände till det innan vi fattade att det var på gång. Jag vet inte, men jag tror att han alltid har känt till det. Alltså tänk att vi har en Gud, och tänk att vi kanske är så, betyder så mycket i hans ögon. Så att, ja, tänk år 0 eller år 10. Då checkar Gud genom sina böcker och så säger han, ja just det, och där har vi den här Jenny Byström då. Hon ska bli född då. Ja, men det fixar vi till. Och så. Alltså han känner till det redan där. Inte bara när vi avlas. Han känner också till att just vi ska bli vi och avlas. Han känner till allt i förväg. Om jag vore Gud, så skulle jag ju ha gått sönder i stress vid det här laget. Det är bra mycket att hålla reda på. Det ska styra till. Men han har lämnat, givet förtroende åt mänskligheten, att vi ska sköta saker och ting med hjälp av vårt eget förstånd och de förmågor som han har givit oss. Han givit oss jättestort förtroende. Och så kommer vi till de här påskhögtiden här. Det är där som nattvarden instiftades. Alltså en för judarna helt naturlig och flertusenårig högtid. Där kommer Jesus, Gud själv, ner och instiftar det nya förbundet ur den högtid som redan fanns. Men fokus skulle ändras. För judarna är fokus Mose och räddningen från Egypten. För oss är fokus Jesus och räddningen från synden. Så gör Gud. Och det var Jesus som var räddningsplanen. Allting annat har fått samverka till just detta, att Jesus ska födas fram och bli människans räddning. Även Mose, även judendomen har haft den syftet. Och judendomen kommer så småningom till insikt till följd om det. Men Gud låter det dröja lite till. Men de ska bli ett frälst folk de också. De är inte det. Inte, man kan bara bli frälst genom Jesus. Man kan inte bli frälst genom judendomen. Man kan inte bli frälst genom ritualerna eller högtiderna. Det går inte. Men de kommer så småningom att se dem också. Det är denna Gud som har tänkt så enormt om oss. Alltså för över 6000 år sedan, om jag ska hålla mig till bibliskt. Om jag betraktar tiden som vi moderna människor gör, då är det korrekt av mig att säga att det var ungefär 6, nästan 7000 år sedan som jorden skapas. Sen finns det andra synsätt, men då måste man se tiden på ett annat sätt. Men om man ska hålla mig till det sätt vi ser på tiden, så redan där tänkte han ut att vi skulle bli frälst. Redan där var räddningsplanen klar. Gud visste att syndafallet skulle ske. Men människan gjorde ändå det valet själv. Men Gud gick inte in och styrde människan. För Gud gillar inte tvångsgifte. Nej. Det är för att det utesluter kärleken. Men om jag älskar någon, då vill jag vara där ändå. Och det är det som Gud prioriterar. Kärleken. För om jag älskar Gud så kommer jag vilja vara där. Det behövs inget tvång. Därför fick ju människan en valmöjlighet också. För fanns inte det onda med på jorden. Men då hade vi ingenting att välja på. Det fanns ju bara det goda. Hur mycket kärlek fanns det då? Om kärleken är ändå, ja, det är en valmöjlighet. Det krävs en valmöjlighet. Det måste finnas någonting som jag avstår ifrån för att jag vill ha det jag älskar. Så är det för oss alla. Och så är kärleken. När Jesus visar hur kärleken är, när han korsfästes för oss. Han avstod ju hela sitt liv, hela sin värdighet, hela sin smärtbefrielse. Han avstod helt om upphöjelse, och han skyddade inte ett dugg sitt anseende, utan han lät allt detta ske för att han älskade. Det var hans val. Han valde kärleken, inte sig själv. Det gjorde ont ändå, men han kom igenom hela vägen. Det är den guden vi ska tänka på. Han som efter att det här uttalades, alldeles strax efter att nattvarden instiftades, så sker ju korsfästelsen också. Men han instiftade den några dagar innan bara, i vetskap om att han snart skulle bli korsfäst. Så att det är den korsfäste Jesus vi ska tänka på. Och att han hänger inte på korset, det må katolikerna hålla fast vid, men Jesus klev ju ner från korset i form av att han dog. Och en som Jesus går inte att hålla bunden, utan han dör så är han ju fri. Då var han ju ner i dödsriket och besegrade det som skulle besegras där, och predikade för andarna och deras fängelse. Och då ska vi tänka på en sak till som vi inte så ofta tänker på. Vad är det för andar som är i fängelse? Det är många människor idag som tänker liksom att så fort vi pratar om andar så är det onda demoner. Ja, var det inte dödsriket Jesus gick ner till? Ja, det var det. Ja, skulle djävulen hålla sina onda demoner i fängelse? Nej, han ville ju ha dem frisläppt över hela jorden. Det var alltså andar som kanske var döda människor som han gick ner och predika för. Var de som hölls fängslad. De vart nog frälst. För vilka var sen som klev upp ur sina gravar när Jesus korsfästes? Ja, det var många. De gick omkring en massa döda människor på gravarna där. De var inte död. De hade ju fått liv igen. För att Jesus hade varit ner i dödsriket, och om livet kommer ner i dödsriket, då går det väl inte att gå omkring och vara död. Så blev det med den historien. Men i varje fall, Jesus är inte som farao. Jesus behöver inte dra till sig en massa maktmänniskor eller skaffa sig makt. Han har redan all makt. Han har skapat precis allting. Han är redan Gud. Han behöver inte spela några konstiga roller. Han behöver inte skrämma ihjäl och döda folk bara för att bli upphöjd. Han är redan Gud. Och när han säger så här att gör det här för att komma ihåg mig, då är det vad vi ska göra. Och det här säger han i Jerusalem, där man ska alltså fira hågkomsten av den räddning som förmedlades genom Mose. För det är ganska provokativt han går ut med precis här, om man vore människa. Nu var han Gud. Han har full rätt att göra så här. Och han ska göra så. Och det, vi ska tänka på att det Jesus säger, det ska vi hålla oss till. Sen finns det läror åt alla möjliga håll och kanter. Glöm dem. Men det Jesus säger, åh, vad välsignat det att hålla sig till det. Vi behöver inte krångla till det för mycket i våra liv. Det är nog tufft som det är. Men när han säger det, gör detta till åminnelse av mig. Och så bägaren, detta är blodet. Det nya förbundet. Det är alltså det vi tar när vi dricker kommunionvinet här då. Alkoholfritt vin. Det behövs ingen alkohol, det går bra ändå. Och inte är det blod i den där flaskan heller. Det blir inte det när man bett för den heller. Den är fortfarande vin. Men vi ska tänka på Jesus, och när vi dricker vin så vet vi liksom att Kristus blod har utgjutits för oss. En gång för alla och för evighet. Och det är garanten för hela vår rening. Vi kommer inte att vara smutsiga när vi går till himlen. Vi är renad. Vi är till och med läkt. Men liksom, hur vi ska ta oss till himlen, det sker ju ofta genom en olycka eller sjukdom eller någonting. För på något sätt ska vi ju dö. Och det är det som är dörren till nästa liv. Så på något sätt kommer det att ta oss bort ifrån denna jord. Om vi inte... Gud har gjort det förr. Att han plockar upp människor utan att de behövde se döden. Jag tror inte någon av oss tillhör den utvalda skaran. Mm. Så det är så vi gör nu. Så på det här viset tänker jag försöka utföra nattvarden då. Då stänger vi också av inspelningen. Det räcker det här. Så.